Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
On April 27, 1994, Nelson Mandela cast his vote in the first free and democratic elections in South Africa, marking the official end to racial oppression and apartheid rule. Apartheid, a term we've heard before, but what exactly is it? The word itself stems from the South African dialect of Dutch Afrikaans and literally means apartness. But for millions in South Africa, it held a much darker reality. It was a system put in place by the Afrikaner National Party in 1948, which allowed for lawful segregation using racial divides.
Will you intensify your present policy of racial segregation?
The policy of, what do you mean by intensify? Whether any further measures are to come, it's impossible for me to say at the moment. I do not know of any.
När vi gjorde ett avsnitt om Tottenham Hotspur 1991 passade vi på att göra en intervju med Stefan Löfven om hans kärlek till klubben. Stefan är nämligen ett genuint Spurs-fan och en stor fotbollsälskare. Vad vi inte hann fråga honom då var varför han som statsminister inte syntes mer på svenska landskamper. För om en kärlek till sporten är på riktigt så finns det väldigt mycket beundran och respekt från folket att vinna bara genom att synas på läktaren och vara en av oss alla andra. Idag ska vi prata om ett land vars ledare förstod detta bättre än någon annan. Han var kanske den största statsman vår värld har sett och han fattade att en gyllene väg till gemenskap och förståelse gick genom fotbollen.
Ja, hela den här berättelsen kommer ju ur ett av vår tids allra värsta brott mot mänskligheten, det sena 1900-talets allra mest rasistiska regim. Och jag ska inte säga att allt började, men mycket började ju med det sydafrikanska parlamentsvalet 1948. Och då kan man ju fråga sig hur mycket ont som egentligen kan komma ur ett val. Men verkligheten bakom det här valet, den innebar ju att svarta inte hade rösträtt, att indier och så kallat färgade enbart hade rösträtt i väldigt få undantagsfall och att det vita nationalistpartiet därmed kunde röstas fram till makten. Och det sydafrikanska nationalistpartiet kom ju att framarbeta en vedervärdig och väldigt omfattande politisk plan för att människor skulle, citat, leva åtskilda, att rasgrupperna skulle utvecklas separat. Och det är ju då denna övergripande idé som kommit att få namnet apartheid. Och det är obehagligt att överhuvudtaget behöva prata på det här sättet, att svänga sig med begrepp som rasgrupp. Men det var precis den retoriken, den idén som la grunden till hela det sena 1900-talets utveckling i Sydafrika. För nationalistpartiet, de gjorde det då obligatoriskt för sydafrikaner att registrera sig efter rasgrupp. Och du hade fyra alternativ att välja mellan. Var du vit? Eller var du svart? Eller var du möjligen indier? Eller var du något annat som de tyckte fick lov att summeras upp under samlingsnamnet färgad? Det behövde du precisera, eller rättare sagt, det fick du preciserat åt dig. Och denna definition kom ju sen att styra hela ditt liv, alla dina livsmöjligheter.
Interracial relationships and marriages were illegal. And perhaps most importantly, non-whites did not have a right to vote.
All these laws after 1948 had one purpose in mind, and that was to ensure that the 4 million whites in South Africa had all the resources, the wealth, the jobs, the mines concentrated in their hands.
Till att börja med så var det ju förbjudet att ingå äktenskap mellan dessa rasgrupper. De skulle aldrig mötas, de skulle aldrig blandas. Och ja, det innebar ju naturligtvis att även utomäktenskapliga sexuella relationer var förbjudet enligt lag. Och i vardagen så var ju sen många områden och många institutioner enbart öppna för vita. Och det gällde ju allt från det väldigt alldagliga som parkeringsplatser eller parkbänkar till det mycket mer övergripande och betydelsefulla. Det var ju i praktiken mer eller mindre omöjligt att vidareutbilda dig som svart under de här åren. Och vi hade ju kunnat prata i timtal, i fan halva dygn, om hur sataniskt skevt det här samhället verkligen var uppbyggt och konstruerat. Men någonstans långt där inne är vi ju faktiskt fortfarande en fotbollspodd. Ja. Och det kan ibland få lov att innebära att vi tittar närmare på just det samhällsfältet. Och naturligtvis var grundpremisserna för fotbollen även här de samma. Ingen mixad idrott tilläts. Inga mixade lag tilläts. Visst, även svarta eller färgade fick lov att spela fotboll. Men de fick ju inte spela mot varandra och egentligen än mindre mot den vita överheten. För varje ras, och det känns aldrig bra att använda det ordet, men det är det de själva nyttjar sig av när de ska förklara sin historia. Varje ras, varje rasgrupp hade då sin egen fotbollsorganisation. Det fanns en för vita, en för svarta, en för indier och en för färgade. Och den vita var på något självklart sätt såklart överordnad där högst uppe i toppen. Och det har i efterhand gjorts historiska kalkyler som då visar på att den sydafrikanska regeringen investerade 2400 gånger så mycket pengar i ett vitt barns idrott som den investerade i faciliteter och anläggningar och förutsättningar för det svarta barnet att spela fotboll eller syssla med någon annan sport. Och det fick ju såklart konsekvenser ända upp i elitidrotten. För från och med 1950-talet så hade de vita i Sydafrika sin egen professionella fotbollsliga. Där fanns det heltidsavlönade fotbollsproffs. medan de svarta inom sin organisation MPSL var väl halvproffs i bästa fall. De hade ju fantastiskt svårt att få loss medel och resurser nog för att bedriva professionell idrott. Och bland alla den sydafrikanska regimens brott mot mänskligheten är såklart även detta ett, för vi drivs ju verkligen av en övertygelse om att en av fotbollens absolut främsta förtjänster är dess förmåga att få folk att närma sig varann och mötas och förstå varann oavsett bakgrund, oavsett härkomst. Och detta förbjöds då enligt lag, och det var därtill en lag som efterföljdes ner in i minsta lilla jävla nitiska vardagssituation. För 1961, ja, då åtalade till och med den sydafrikanska staten, ja, men ett gäng med bara vanliga snubbar. Det var 2 vita, 5 färgade och 2 indier för de som räknar, för de som delar in för den sydafrikanska staten, som bara hade liksom kickat lite boll tillsammans i en park i Durban på det sätt som man gör, på det sätt som man alltid måste få göra. Men här ledde detta brott mot konstitutionen, detta brott mot apartheid till åtal. Du kickar inte boll i en park med någon från en annan ras. Hela det här samhället är uppbyggt utifrån idén om att den sortens förbrödning inte ska få förekomma.
Inevitably, all Louis' school friends are black. If he were to make friends with any of the white athletes at the Wanderers Club, he couldn't invite them home. Or if he did, they would have to get a permit and have good reasons other than just friendship to come here. It's bald facts like this that leave a lot of people unimpressed with what's happening at the Wanderers Club. Headmaster of one of Johannesburg's coloured schools is Reg Feldman.
What is happening at the Wanderers is in the nature of a gimmick. And it is also dishonest. Because to anyone coming from outside, they gain the impression that this is a normal thing going on amongst athletes. And that it happens all the time in South Africa.
There's no doubt it's very difficult to have any proper integration at club level when the different races are forced by law to live in separate localities.
Men naturligtvis väcker det motstånd, och en medborgarrättsrörelse växer ju fram.
Ja, till att börja med en rätt igenom fredlig medborgarrättsrörelse, för under de första av en 10-15 åren av apartheid så drevs motståndet utifrån en idé om att man säkert kunde samtala och resonera och nå fram till förändring på demokratisk väg. Men den förhoppningen dog väl egentligen i mars 1960, då en fredlig demonstration mot rådande system möttes av brutalt dödligt polisiärt våld. Och det här är då det som historien känner som Sharpeville-massakern, då 69 fredliga demonstranter helt enkelt sköts ihjäl, mördades av den sydafrikanska polisen. Och samma dag så var det dessutom en mindre massaker, men en liknande utveckling nere i Langa i Kapstaden, där också flera fredliga demonstranter dödades. Och i det läget så gick bland annat Nelson Mandela, en av ledarna för den politiska rörelsen ANC, ut och slog fast att nej, vilddjurets angrepp kan inte enbart bekämpas med tomma händer. Och det var i det här läget som Mandela och ANC valde att gå över från fredligt pacifistiskt motstånd till väpnad kamp. Och Nelson Mandela gick ju under jorden i samband med att han var med och grundade ANCs väpnade gren, Umkhonto Wesizwe, nationens spjut. Och Umkhonto Wesizwe hann ju utföra en del sabotage mot regeringsbyggnader och kraftledningar och den typen av måltavlor. Men det gick ju inte så där jättelång tid innan Nelson Mandela och andra ledare greps. Mandela hamnade i fängsel i augusti 1962 och dömdes sen för att ha organiserat paramilitär träning och idkat förberedelser för gerillakrig och väpnad revolution. Och det här fick då följden att Mandela dömdes till livstidsfängelse och skulle komma att spendera de nästkommande 18 åren på den här fängelseön Robben Island och sammanlagt 27 år i fängelse.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att Man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som är, har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja, men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på... Något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Du nämnde Clive Barker tidigare och det är dags att börja prata lite om huvudpersonerna i den här berättelsen. Och då kan vi väl börja med Lucas Radebe, va?
Ja, men vi kan följa några av centralfigurerna från en ganska tidig punkt. Och Lucas Radebe, han kommer då från ett ställe som heter Deep Kloof. Och Deep Kloof är, ja, men ett så kallat township. Och det sydafrikanska begreppet township kan behöva förklaras, för alltså på ett sätt är det ju deras motsvarighetsord till favela eller kåkstad, men det räcker liksom inte längre till, för Soweto kategoriseras då som ett township, men Soweto kan man ju inte längre kalla för en kåkstad. Ja, det finns delar av Soweto som fortfarande är kåkstadslika, men Soweto är ju en jättelik stad i egen rätt. Alltså det måste bo upp mot 1,5 miljon människor i dagens Soweto. Mm. Och där finns ju allt från, ja, men faktiskt väldigt stor rikedom och materiellt välstånd till då bråddjup fattigdom. Absolut, på 1980-talet så var det mer rättvisande att mer eller mindre göra likhetstecken mellan en sydamerikansk favela och ett sydafrikanskt township, för då var den enkla, påvra fattigdomen absolut det mest genomgående draget i ett township. Och Soweto var väl då det största och det mest välkända. Och sen fanns det ju liksom olika delar av Soweto. Och en del, en av de fattigare delarna, en av de mest våldsamma delarna, hette då Deep Kloof och låg i townshipets utkanter. Och det ska under 1980-talet har varit känt som Lilla Beirut i Soweto.
Det låter inget vidare då.
Nej, men det är också fantastiskt det där med att precis som i Sverige, där Beirut någonstans blev ett samlingsnamn för våld och utsatthet under 1980-talet, så funkar det tydligen likadant i Soweto.
Jaha.
Och jag vet inte fan om det nu var så jävla mycket värre i Beirut än det var i 80-talets Soweto. Jag vet inte fan om jag inte hade föredragit den förstnämnda destinationen inbördeskrig till trots. Men Deep Kloof, det var då känt för både politiskt och kriminellt våld. Och här bodde då den unga Lucas Radebe som det fjärde av 10 syskon med 21 års åldersspann. Och de bodde inte i ett skjul, det var liksom inget ruckel, utan de hade någon form av riktigt hus, men Det var ju ingen el och det var ju inget rinnande vatten och det var ingen toalett i huset. Och farsan i familjen hade i alla fall jobb, eller han hade sysselsättning. Han hade gått från att knega på någon däckfabrik till att bedriva illegal taxiverksamhet. Och det illegala i den, ja, men det låg egentligen enbart i att allt var illegalt för ens för svarta på den här tiden. Mm. Men i och med att det var här i Soweto som Lukas Radebe växte upp, så levde han ju i unga år någonstans på den politiska knivsäggen. Han såg ju den här Soweto-massakern 1976 med egna ögon. Och satt därefter som sjuåring och liksom ritade bilder på blod och våld och ond bråd död i de skolhäften han ändå hade. Det där var en upplevelse som färgade och präglade honom djupt och kom även att påverka hans livsriktning in i tonåren. För när vi nu är framme i mitten av 1980-talet och det är undantagstillstånd utlyst, då har Lukas Radebe hunnit upp i de mellersta tonåren, och då har ju han gått in i, ja, men den väpnade politiska kampen. Han har blivit aktivist i någon sorts lokalt medborgargarde där de kallade varandra kamrater på kommunistiskt maner, och där målet var att göra Sydafrika så omöjligt att styra och regera att det på så sätt skulle tvinga fram förändring. Så Lukas Radebe var revolutionär utifrån en nästan anarkistisk utgångspunkt och levde det livet på riktigt. Han gick runt beväpnad, han bar både kniv och den här speciella sydafrikanska läderpiskan, och han var beredd att nyttja sina tillhyggen i sin politiska kamp. Han och hans kamrater, de kapade företagsbilar som vågade närma sig området, och de gjorde det eftersom att de då tyckte att de tog från storkapitalet och samhällsapparat snarare än från enskilda individer. Och de uppförde då sina egna blockader och vägspärrar runt Deep Kloof på nätterna för att, ja, men, hålla koll på inflödet och för att själva styra över sitt eget område. Och det räcker ju inte med att säga att de inte litade på den statliga polisen, utan de såg ju dem som fienden, och det innebar även att de tyckte sig ha rätten att ta rättvisan i sina egna händer. De drev egna brottsutredningar och hade egna rättsprocesser, och där var då Lukas Radebe en central medlem av disciplinkommittén i Deep Kloof zon 4. Men som det väl rätt ofta är med sådana här gerillarörelser, så kom gränserna mellan, ja, men någon form av rättfärdigt uppsåt och ren gangsterism att bli rätt jäkla suddiga, rätt jäkla snabbt. För den här disciplinkommittén i Deep Kloof zon 4, jag skulle väl uppriktigt sagt inte vilja att den skötte om en rättsprocess som jag själv blev indragen i.
Nej, är han typ 15 då?
Ja, han är 15-16 någonting.
Och ska bestämma över...
Ja, det fanns väl någon ytterligare högre ut. Ja. Radebe tycktes väl vara en utförare snarare än en beslutsfattare. Men det var vid ett tillfälle det då hade utförts någon sorts rån i Deep Kloof. Och de skötsatte då sin egen brottsutredning, för man kan inte stjäla i det här området, man ska inte stjäla från sina egna, utan ska man stjäla ska man göra det från staten och dess lakejer. Men den här brottsutredningen, den ledde då till att Radebe och hans disciplinkommitté fick korn på något gäng i en angränsande del av Soweto. De tyckte sig veta veta vilka det var som hade utfört rånet, och de hämtade in de skyldiga för, jag vet inte om man ska kalla det för förhör eller för bestraffning eller för ren och skär jävla tortyr. Men det snuddade i alla fall vid det sistnämnda. Det var ju anklagade, bundna med någon form av jävla taggtråd, och ja, men det var knivskärningar och det var bestialiska jävla barbari i jakten på fler upplysningar eller någon sorts förvriden öga för öga rättvisa. Och den här upplevelsen, den ska ändå ha satt så djupa spår i Lukas Radebe att han kände att nej, det här är nog fan inte för mig ändå. Någonstans så gick det att begripa vart han kom ifrån. Han levde i världens mest orättvisa jävla förtryckarsamhälle, och han hade sett jämnåriga barn mördas av staten. Men att därifrån hamna i en situation där han själv har förvandlats till förtryckare, det hänger inte ihop hela vägen. Och det insåg Lukas Radebe, och det agerade han utifrån. Så han såg ju helt enkelt till att lämna disciplinkommittén i Deep Kloof zon 4 och i förlängningen även lämna den väpnade revolutionära kampen, vad som nu än återstod av den.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online, och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare, så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagarna.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten, så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det är inte.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på r-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
r-up.se KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Åttiotalet är på väg mot sitt slut och 90-talet ska börja. Då börjar det hända grejer politiskt i Sydafrika och resten av världen.
Ja, för när 1980-talet tog slut så fick ju P.V. Botha en stroke och ersattes då som president av F.V. de Klerk. Och nu ska vi inte reservationslöst måla upp de Klerk som historiens obestridda världsförbättrare, men han gick i täten för att driva på faktisk förändring, och han tog obekväma beslut som han visste riskerade att kosta honom väldigt, väldigt mycket. För den 2 februari 1990, då var det dags för det sydafrikanska parlamentet att öppna igen efter ett uppehåll. Och de Klerk höll ett tal vid öppningsceremonin. Och det talet var det inte särskilt många inom regeringsapparaten som hade sett komma. För utan någon tydlig förvarning så meddelade de Klerk att förändring efter förändring efter helt samhällsomstörtande förändring framöver nu skulle ske.
The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded.
I realized we've started something where the final result could not be predicted. But a sense of destiny, yes, we've changed the corner. I also had, as a normal person subject to tensions and nerves, a feeling of great relief. It was done. Even with the advantage of hindsight, I would take again many smaller strategic and tactical decisions with the advantage of hindsight I might have things done differently, but on the major issues I have no regrets.
Undantagstillståndet skulle hävas, dödsstraffet skulle avskaffas, ANC och andra anti-apartheid-organisationer skulle inte längre vara förbjudna, Nelson Mandela och andra politiska fångar ska släppas. Och där i parlamentssalen, alltså åhörarna flämtade ju bokstavligt talat.
Ja, lite världsomvälvande barnen då, Erik.
Ja, det får man definitivt säga. Sen var han inte reservationslöst okomplicerad. Nej. Fram till den punkten.
Nej.
Men här tog han sannoliken en risk för att föra historien i rätt riktning. Och det var ju partikamrater som vrålade att han var en förrädare och liksom bara lämnade salen. Men här hade till sist trycket både inom landet och internationellt blivit för starkt. Och nu öppnades ju dammluckorna och nu välde framtiden in. För allt det de Klerk aviserade blev ju även verklighet inom bara några veckor, några månader eller i vissa fall några år. Men den 11 februari, alltså det är 9 dagar efter de Klerks anförande, så släpps ju Nelson Mandela efter 27 år i fängelse. och han möter omvärlden med hustrun Winnie i ena handen och den andra handen knuten i luften. Och du vet väl apropå ingenting vilket som var det första landet utanför Afrika som Nelson Mandela
ja,
därefter besökte.
Ja, och det är det här som gör mig faktiskt otroligt stolt att vara svensk. Och att det första jag gör är att flyga till Sverige.
Ja, och det är ju som din stolthet anspelar på i hög utsträckning för att tacka för vårt mångåriga stöd till ANC och anti-apartheid-rörelsen. Och det här var ju under en tid då Sverige fortfarande vågade ta humanitär och politisk ja. Ställning. Så det har vi fan fog att ha varit stolt
ja,
över.
Jag vet en intervju med Ingvar Carlsson när han träffade Mandela, så sa Mandela, ja nu vill alla vara våra vänner, men ni var våra vänner även när det var tufft. Liksom.
Ja, jag minns när jag har varit nere i Sydafrika. Det känns som att det finns Olof Palme-gator i vartenda jävla ja. Stadshörn. Men den uppskattningen är ju genuin och berättigad. Sen var det väl i och för sig också så att ANCs ordförande Oliver Tambo var svårt sjuk och vårdades i Sverige. Han höll till i Nacka faktiskt. Ja. Och att det väl också var en väldigt stor del i att Nelson Mandela hade bråttom hit.
Skit i det nu. Nu kan vi vara i Sverige. Ja.
Kan vi minnas Nelson Mandela-galan i Globen med stolt lyster i blick. Ja.
Jag känner en man som heter Toivo Yatoivo. Honom stoppar de i fängelse i mars 1966. Och satte honom på Robben Island utanför Sydafrikas kust. Han släpptes i april 1984. Efter 18 år, varav flera år i ensamcell. Hans brott var att han var svart. Jag har talat mycket med honom om hur det var. Jag har talat mycket med honom om hans kamrat i fängelset, Nelson Mandela. Och Nelson Mandela erbjöds också att bli fri från Robben Island där han har suttit sedan 1964. Men Nelson Mandela har sagt nej. För han har sagt, jag vill inte bli fri på de vitas villkor. Jag vill bli fri på mina egna villkor, på de svartas villkor. Och sådana människor kan man aldrig skylla.
Men galan i Globen var kanske ingen huvudsak sett till förändringen som nu hade påbörjats. För 1991 avskaffades då till sist de sydafrikanska lagarna om att kategorisera människor efter ras. De lagar som stipulerade att människor skulle hållas åtskilda, leva åtskilda, ja, de avskaffades också. Och den 17 mars 1992 hölls så en folkomröstning bland vita sydafrikaner. För fram till den här punkten var det så folkomröstningar gick till. Men vita sydafrikaner fick då ta ställning till huruvida de stöttade de Klerks ambitioner att avskaffa apartheid. Och 69% av de som röstade sa ja.
Mm.
Och då var ju krönet passerat. Då fanns det definitivt ingen som helst återvändo. Och nationellt innebar ju detta att idén om rättvisa kunde återvända till Sydafrika. Och internationellt så medförde det då att väldigt många av de sanktioner och restriktioner som riktats mot Sydafrika nu hävdes. Och det inkluderade ju även idrotten, även fotbollen. För även om nu fotbollen hade varit etniskt mixad i nästan 15 år inom Sydafrika, så hade den begripligt nog ändå förblivit avskuren från den internationella fotbollsfamiljen. Det var ju liksom en genomgripande sportslig bojkott mot allt sydafrikanskt under årtionden, och där fanns det inget intresse, inget fog för att göra undantag för fotbollen. Så Sydafrika hade ju varit avstängt, utslängt från FIFA sedan 1960-talet. Det hade inte spelats en officiell landskamp på sydafrikansk mark sedan 1954. Men precis som så mycket annat så gick nu saker och ting väldigt snabbt. Den 3 juli 1992 beviljade FIFA sydafrikanskt återinträde, och bara 4 dagar senare spelade de sin första landskamp, och då mot ett Kamerun som då fortfarande levde rätt gott på sina bedrifter från VM 1990. Och givetvis en enormt stor dag för den sydafrikanska fotbollen, den sydafrikanska idrotten, ja då, den sydafrikanska nationen. För de står då där och radar upp sig i Durban, och snarare än apartheid-tidens sydafrikanska nationalsång så spelas då Nkosi Sikelel i Afrika, Gud välsigne Afrika, ut över högtalaranläggningen. Självklart så var det rätt svårt att veta hur ett sydafrikanskt landslag skulle stå sig. De hade inte mött internationellt motstånd på 30 år. Alltså, det var ingen av de inblandade som någonsin hade spelat fotboll mot spelare från andra länder. Så hur fan skulle det här gå?
Ja, och Kamerun var väl Afrikas bästa lag.
Ja. Ja, kanske Nigeria hade börjat liksom segla om dem, men de sågs fortfarande som Afrikas bästa lag. De hade ju lirarna från VM 90, men de faller i Durban. Dr. Kumalo, den sydafrikanska storstjärna vi gillar så mycket, avgjorde såklart matchen med dess enda mål på straff i den 80:e minuten. Och sen var det inbokat, ja, men liksom en liten miniturnering, en matchsvit mot Kamerun. Så de åkte från Durban till Kapstaden och vidare till Soweto och stångades mot varann i 3 matcher i följd. Och spridningen blev jämn. En sydafrikansk seger då, 1 kryss, 1 kameruansk vinst. Så fick sätta någon form av oavgjort stämpel på hela den här matchsviten. Men det var ju goda resultat, ett gott betyg.
Verkligen.
Att komma från ingenstans och spela jämnt med dessa Afrikas stjärnor. Och förklaringen ansågs ju ligga i att fotbollen ändå hade fått träna inför den här dagen i nästan 15 år. För det var såklart ett mixat sydafrikanskt lag som ställde upp i den här första landskampen. Det var svarta, det var vita, det var färgade. Och många andra samhälleliga institutioner var ju helt färska och famlande inför en sån situation. Och hur skulle det gå när nu människor skulle mötas över gränserna? Fotbollen visste att det där fixar vi ju. Det var problem, inga problem.
Nej.
Det är bara möjligheter. Och det gjorde ju så att även här låg fotbollen, ja, men i täten för sydafrikanska samhällsutvecklingen. Kolla här bara, så här gör vi. Vi visar, ni kan titta och sen kan ni följa efter. Sån funktion och position hade då fotbollen. Och kanske blev den lite väl mallig över detta. Kanske blev spelarna i landslaget lite väl övertygade om sin egen förträfflighet. För det skulle visa sig att någon typ av historiskt laddade vänskapsmatcher mot Kamerun, ja, det var en sak. Men riktig tävlingsfotboll, det var något annat. Och Sydafrika skulle snabbt in i den, för de hade redan bränt iväg 30 år. Nu fanns ingen mer tid att förlora. Nu var det bara att kasta sig huvudstupa in i kvalen till de afrikanska mästerskapen och kvalet till VM 94. Och de matcherna, ja, de skulle ju börja spelas redan i augusti 1992. Ja. Alltså bara halvannan månad efter de här allra första testmatcherna. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Gå med mig, du och jag mot alla oddsen, någonting för dem.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.